reportaget.
My work is very personal. I'm not doing this to be an artist. I'm doing it because this is who I am. So my work is very bound up with the rest of my life. My name is Jez Riley French. I'm a sound artist, currently resident with the Airy Project here in Sweden. I'm from Yorkshire, East Yorkshire in the UK.
Jag träffar ljudkonstnären Jez Riley French från Storbritannien på Hola folkhögskola utanför Kramfors. Han har bott där några veckor på ett av Region Västernorrlands konststipendier. Jez är 54 år, har grått hår och kort grått skägg och har varit ljudkonstnär sedan hans mamma dog 1999. Och det här med att vara ljudkonstnär, det är något som han bara växte in i. Det är en del av honom och går inte att separera.
In terms of me becoming an artist, it was very gradual. I've always been interested in field recording since I was 12 or 13, when my mum bought me a little cassette recorder to carry around with me. But and then after my mum passed away, I spent a lot of time listening. Like, it was a useful way for me to just kind of process some of the complex emotions, I guess. So I spent more and more time listening and sometimes recording. And really, field recording, in terms of the sound arts, the wider sound arts, started to become more and more popular. And I was already known just for the field recording, not necessarily for putting it into galleries. So it was that way around. So I started to get people asking me to do performances or put installations in galleries because I was already doing it. So I didn't decide I am going to be an artist. It's just what I do. If nobody was interested in what I do anymore, I would still carry on doing it because I don't do it to have a career as an artist. I do it because I enjoy listening.
Jez har alltid varit intresserad av ljud och han fick sin första lilla kassettbandspelare av sin mamma när han var 12-13 år. Mamman var väldigt viktig för honom. Han växte upp med henne och en styvfar efter att föräldrarna hade skilt sig. Men att se hur mamman blev hunsad av den dominante styvfadern, det kom att prägla honom. Idag drivs han av att lyfta fram bortglömda kvinnliga ljudkonstnärer och kvinnors jobb överhuvudtaget. Så när mamman dog blev lyssnandet ett sätt att hantera sorgen. Ibland spelade han in de olika ljuden och när folk började be honom göra ljudinstallationer och ställa ut på gallerier så insåg han plötsligt att han var ljudkonstnär. Men det var inte för att göra någon karriär, det bara blev så eftersom han tyckte så oerhört mycket om att lyssna. Men vad är ljudkonst? Jez beskriver det som något som ställer frågor, väcker funderingar kring ljud. Det ska inte bara roa, utan det ska också oroa.
Well, sound art basically is using sound as the medium for creating works rather than composition. Sound art will be maybe playing with the acoustics of spaces, placing sound into different spaces. Into like art galleries. So it's about context, I guess. It's whether you're making a piece of work to be played and listened to as kind of entertainment or to create questions and ask questions and think about sound in different ways.
Och ljudkonst är inget nytt.
I mean, sound art's very old. I mean, the earliest examples of art, which are we normally tend to think of as cave paintings. Actually, the cave paintings had sound with them because all cave paintings are in acoustic, what we call acoustic sweet spots in caves, where the sound of that part of the cave is the best. And, for example, if there's a cave painting of a bison or like a big animal, you'll see that it sometimes has eight legs. And people have been thinking, why is it eight legs? It's because they used to have the fire on the floor and it would create a flickering effect, which would make the legs look like they were moving. And they used to hammer on the wall of the cave with stones, and that would be the hoof sounds. So sound art is as old as anything else.
Redan våra förfäder, som bodde i grottor, plattor hittade så kallade sweet spots, där ljudet vibrerade extra vackert i grottan. Och människorna la ljud till sina grottmålningar. Till exempel har man hittat målningar med bisonoxar som har 8 ben. När eldskenet fladdrade över målningen skulle det se ut som om djuret sprang. Och när våra förfäder hamrade med en sten i grottans vägg lät det som hovar när djuret sprang. Även gäss har många ben att stå på. Förutom att vara ljudkonstnär bygger han mikrofoner som han kallar JRF microphones efter initialerna i sitt namn. De används av musiker, spelkonstruktörer och i filmer som till exempel Star Wars och The Martians.
I also build microphones, special microphones that I use in my own work and also very widely used in film, TV, games design and by musicians and other artists. They're just called JRF microphones, so my initials, JRF microphones.
In what films have they been used?
The Arrival, Revenant, The Martian, the Star Wars trilogy, games and films. Yeah, most games and films use these kinds of microphones now.
Musik och ljud har alltid varit hans levebröd. Länge hade han sin egen skivbutik där han var stor på bland annat svensk folkmusik och samisk musik. Punken har spelat roll för honom och en period spelade han i en trio med minst sagt udda instrument.
Ivan Palacki, who's a Czech musician, he played a knitting machine that was his grandmother's. And Daniel, well, he played a turntable with no records on. And I would play like Rocks and Stones and Salt. I worked a lot with Salt. But only the very best Salt, of course.
Hans tjeckiska spelkompis spelade på sin farmors stickmaskin. En annan spelade skivspelare utan någon skiva på, använde bara nålen. Och själv spelade jazz på stenar och bordssalt. Men bara det allra bästa saltet förstås, poängterar han. Som ljudkonstnär reser han även runt i världen och håller workshops. Lär folk att lyssna.
I do these workshops around the world, and we were in Iceland once and we went up to this glacial lagoon, Fjällsalen. But we were up there for about 8 hours, just sat silently around this lake, so we were spread out, you know, just with our hydrophones in the water, listening to the ice melting. And at the end of that, I think we were all in tears. It was incredibly emotional and exhausting, but in a kind of exhilarating way. And field recording, normally you do it on your own, or with very, you know, maybe one or two people. But sometimes when you do it in a group, there's a kind of, a magical kind of moment where you all feel totally bonded in that experience.
På Island tog han med en grupp till en glaciärsjö. Där satt de i 8 timmar och lyssnade på hur isen smälte. De stoppade ner mikrofoner i vattnet. Och att dela den upplevelsen med så många i så många timmar, ja, det skapade magi. Folk var rörda till tårar. De smälte samman till en helhet. På Hola folkhögskola har Jess fått besök av en av de viktigaste kvinnorna i sitt liv idag. Den 22-åriga dottern Phoebe, som också går i pappas fotspår och är ljudkonstnär.
I'm Phoebe Law. I'm an artist, but I'm also interested in field recording and like to use sounds with the films I make.
Far och dotter åkte till hamnen i Barsta i Höga kusten och släppte ner en av hans mikrofoner i Östersjön. Phoebe var imponerad över de mäktiga ljuden de lyckades fånga från stegen, vågorna, insekterna och växterna.
We just recorded all the like the chains and the boats like rocking, and we found some amazing sounds. We put the contact mics next to this like ladder that went into the sea, and we heard all the like all the waves and the just all the insects and different plants making like sounds, and just really interesting small sounds you wouldn't hear.
I dagens samhälle handlar så mycket om synintryck att Jess är orolig över att vi inte utnyttjar hörseln tillräckligt.
We have built our culture around vision to such an extent that we're as a species we're really dumb when it comes to our hearing. We've lost a lot of our hearing range anyway because we don't need it for hunting and for survival anymore.
There a danger with that?
Yes, I think so. I often joke that we're so bad at hearing now that if the cows wanted to take over, they could. They could sneak up behind us and we wouldn't even notice until the last minute. Whereas obviously, you know, millennia ago, we'd be able to hear the smallest creature that might have been a danger to us. Now we'd have no idea. So yeah, I think there is a danger, yeah.
Han brukar skoja om att om korna skulle vilja ta över världen så skulle inte människan reagera. Korna skulle kunna smyga upp bakom oss utan att vi hör det. För vi är inte som på stenåldern när människan var tvungen att lyssna noga på minsta kryp som skulle kunna vara farligt att bli biten av. Så lyssnar gör Jess intensivt. Gärna på det lilla i naturen, som här, där han stoppade ner sin mikrofon i en myrstack. Vi har hört ljudkonstnären Jess Riley French och hans dotter Phoebe Law. Och jag som träffade dem heter Monica Gustafsson.